Välkommen så jättemycket till Bibeltimman. Vi ska fortsätta våra studier av Markus evangeliet och vi ska börja läsa från det sjunde kapitlet och vers 31. Därefter lämnade han trakten runt Tyrus och gick över Sidon och sedan genom Dekapolisområdet till Galileiska sjön. Man kom till honom med en som var döv och knappt kunde tala och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folket. Han stoppade fingrarna i hans öron, spottade och rörde vid hans tunga. Sen såg han upp mot himlen och suckade och sa, Efata. Det betyder öppna dig. Genast öppnades hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om det för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare berättade de. Och folk blev helt utom sig av häpnad och sa, allt han har gjort är gott. Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala. Amen. Här läser vi en berättelse om hur Jesus i ett enda nu gör ett under som får en man som knappt kan tala att få perfekt talförmåga. Och däremot verkar det vara svårare för Jesus att få människor som kan tala att hålla tyst. Jesus han förbjöd dem att tala om det för någon, men ju mer han förbjöd dem desto ivrigare berättade de. Ja, det kanske kan vara någonting att tänka på, att det ibland kan vara lika viktigt att lyda Herren när han säger till oss att vara tysta, lika väl som det är viktigt att lyda när han säger att vi ska tala. Men frågan är ju varför Jesus gjorde sådana här kraftgärningar om man inte ville att folk skulle prata om dem. Vi tycker ju att det förefaller dumt, för de här sakerna skulle ju bara göra att Jesus blev ännu mer populär. Och det finns väl lite olika förslag och lite olika teorier på varför han gjorde så. En skulle ju kunna vara att Jesus försökte så att säga vinna tid. På alla håll så talades det ju nu om Jesus och ryktet om honom gick snabbare än en löpeld. Och ryktet om Jesus hade ju till och med nått kungahuset och kung Herodes. Och ju fortare populariteten ökade desto snabbare skulle ju också hans motståndare vilja röja honom ur vägen. Avundsjukans makt är ju som bekant stor. Och så kanske hoppades Jesus på lite mera tid innan han var tvungen att ställa saker och ting på sin spets. Nu kanske inte är det rätt uttryckt på det sättet, för Jesus han säger att jag gör ju bara vad jag hör min fader säga till mig. Och jag tror att Jesus var också i rätt timing med saker och ting. Så var det väl också så att han inte egentligen offentligt ville bli känd som en messiasgestalt än. För det skulle ju skapa kanske felaktiga förväntningar. Förväntningar som helt och hållet krockade med det som verkligen skulle komma och ske. Vi märker ju det här bara hos lärjungarna att lärjungarnas förväntningar och det som Jesus så att säga är tvungen att göra det kolliderade titt som tätt. Nu fick ju inte den här tillsägelsen då om att vara tyst önskad effekt. Vi har lätt för att ursäkta de här som spred ut nyheten, men lydnad är viktig. För det här det ställer ju till det för Jesus. Vi lägger märke till hur Jesus mer och mer drar sig undan de stora folkskarorna till platser där han om möjligt ska kunna föra en lite mer undanskymd tillvaro. Samtidigt har han medlidande med folket. Han känner för dem är som får utan herde. Och han vill bota, han vill hjälpa. Men sen förvärrar på något sätt deras reaktion för Jesus. Och hans fortsatta tjänst. Vi tittar lite grann på det här undret. Det står att Jesus han vandrar vidare från Tyrus. där han ju botade en hednisk kvinnas dotter som vi talade om i det förra avsnittet. Ni vet, hon som bad om smulorna från barnens bord. Och så vandrar Jesus inåt land och så kommer han så småningom till den galileiska sjön. Men på östsidan då, i Decapolis område, fortfarande på hednisk mark. Händelsen om den dövstumme man är ju Markus ensam om att skildra. Mannen är ju på samma sätt som kvinnan i föregående berättelse oren i flera bemärkelser. Han är för det första en hedning. Han är ju dessutom handikappad. Och så använder Jesus en icke-konventionell metod för helandet. Saliv. Vi talade ju också om det, att saliv ansågs vara orent. Kanske kan förklara till viss del varför Jesus tog mannen avsides. Jesus, han rör sig alltså på orent område, han möter orena människor och han använder orena metoder för att visa att Gud inte låter sig begränsas och att det gamla regelverket på ett sätt är satt ur spel. Det står att de som kom till Jesus med den dövstumme ville att Jesus skulle lägga handen på honom. De hade sin idé om hur undret skulle gå till. Men Jesus, han väljer ett annat tillvägagångssätt. Han tar honom åt sidan, han stoppar fingrarna i hans öron, spottar och så talar han ut Efata, vilket betyder öppna dig. Och det är ju så, vi behöver också lära oss att inte diktera villkoren för Jesus. Vi kan ha våra tankar om hur saker och ting ska gå till, men Jesus är den som bestämmer tillvägagångssättet. Vi får be om ett under, men vi får överlämna det till honom att utföra det på det sätt som han vill. När det gäller det här uttrycket Efata så finns det tre uttryck i Markus evangeliet där Markus / Petrus väljer att använda Jesu ursprungliga uttryck på arameiska. Det verkar som att de här orden just i den stunden när de uttalades, de har gjort ett sådant intryck på Petrus och lärjungarna att de bara måste återges i original. Och när de här uttalade då så översätter Markus dem genast till grekiska. Det första är ju här, eller det är inte det första vi har stött på, men om vi säger att det här är det första Efata som ju då betyder öppna dig. Det andra har vi redan läst om, det var ju när Jesus uppväckte Jairus dotter. Och när han sa Talita kohum, lilla flicka, stig upp. Det tredje har vi ännu inte kommit till. Det är när Jesus hänger på korset och när han utbrister Eloi lema sabachthani. Min Gud, varför har du övergivit mig? Så det förekommer alltså vid tre sådana här tillfällen att man använder de ursprungliga uttrycken på arameiska för att sedan genast översätta dem till grekiska. Det här sjunde kapitlet, det avslutas med versen. Och folk blev helt utom sig av häpnad och sa, allt han har gjort är gott. Han får till och med de döva att höra och de stumma att tala. De här människorna på hednisk mark, de utbrister att allt som Jesus har gjort är gott. Och det är så rätt. Allt det Gud gör är gott. För han är ju god. Vi kan väl bara påminna oss om vad som står i Jakobs brev kapitel 1 och vers 17. Där läser vi, allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Han är god, vår Gud, och han ger bara goda gåvor och han förändras inte. Han växlar inte mellan ljus och mörker. Han är inte styrd av ett dagshumör, utan allt det goda vi har och allt det goda vi får, det är anledningar för oss att tacka honom, att prisa honom och att tryggt överlåta oss i hans vård och hans omsorg. Gud är god och han är bara god. Och med det så stänger vi det sjunde kapitlet för att läsa vidare i kapitel 8. Vi ska nu läsa om ett snarlikt under som påminner starkt om ett tidigare under som vi har läst om, nämligen då Jesus ordnade mat åt 5000 med endast 5 bröd och 2 fiskar. Det är faktiskt så snarlikt att många har velat tro att det är en dublett. Jag ansluter mig nog inte till dem, utan det finns ändå väsentliga skillnader som jag tror i sig bär ett budskap om att det rör sig om 2 skilda tillfällen. Här står det ju då att Jesus bespisar 4000 män. Och vi läser kapitel 8, vers 1 till vers 9. Vid den tiden hände det återigen att mycket folk hade samlats och de hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem: "Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig i 3 dagar och de har inget att äta. Skickar jag hem dem hungriga blir de utmattade på vägen. Några av dem kommer långväga ifrån." Hans lärjungar svarade honom: "Varifrån ska man få mat och mätta dem här? Dem är här i ödemarken." Han frågade dem: "Hur många bröd har ni?" 7, svarade de. Då befallde han folket att slå sig ner på marken. Han tog de 7 bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle dela ut dem. Och de delade ut till folket. De hade också några små fiskar och han tackade Gud för dem och sa att också de skulle delas ut. Och alla åt och blev mätta. Och de plockade upp bitarna som blivit över 7 korgar. Det var omkring 4000 där. Sedan sände han iväg den. Ja, det är ofrånkomligt att inte göra jämförelser med det förra brödundret. Det finns både likheter och det finns skillnader. Någonstans så kan vi ana att berättelsen har ett djupare budskap än att bara ta det som att ja, nu gjorde Jesus det igen. Utan nu ska det väl sägas då att mina förslag eller så kanske bara är antydningar. Det går inte att med säkerhet säga att Markus tolkade det så. Men för det första så kan vi lägga märke till att folket, de hade varit hos Jesus i 3 dagar, står det. Och att den här platsen som de befinner sig på nu ligger i ödemarken. Det finns alltså ingen möjlighet, som det faktiskt antyddes i den andra berättelsen, att gå till byarna runt omkring och själv fixa mat. Det är många, säger Jesus, som kommer långväga ifrån. Det är alltså så illa så att de kan stryka med om Jesus skickar hem dem. Så läget är på ett sätt mer akut den här gången. Vi känner ju redan sedan tidigare Jesu medlidande med folket. Han säger: "Jag lider med folket. Nu har de varit hos mig här i 3 dagar och de har ingenting att äta." Jesus, han bryr sig om människor. Och han bryr sig om både dig och mig. Och jag tror inte att vi många gånger förstår hur mycket han bryr sig. Vilken omsorg han har om oss. Inte bara det som vi skulle kategorisera som andliga ting. Utan han är intresserad av vårt vardagliga liv. För det andra så kan vi väl säga då att det här brödundret sker ju på hednisk mark. Ni som har lyssnat till undervisningen från Uppenbarelseboken vet ju att talen där har en särskild betydelse. Här talas det om 7 bröd och att det blir 7 korgar över. I det förra brödundret så talades det om 12 korgar som blev över. Och alla dessa korgar som blir över visar ju först och främst att Guds frälsning räcker för alla. Ja, det räcker och blir över. Ingen som vill riskerar att bli lämnad utanför, vare sig hedning eller jude. Och 7 är ju fullhetens tal, medan 12 står för Guds folks tal. Israels folk var ju sprungna ur de 12 stammarna. Så just 12-talet, det står liksom för Guds folket. Medan 7 är ju fullhetens tal. Så på det här sättet visar ju Jesus att evangeliet är till för judar, för hedningar. På nytt är det här en föraning om det som ska komma. 4 som finns i 4000 är ju hela skapelsens tal, jordens alla 4 hörn. Och 1000 innefattar ju en stor mängd. Så en stor mängd från jordens alla 4 hörn. Så det finns antydningar om att evangelium ska komma att predikas för alla folk. Och frälsningen är nog, den är tillräcklig, den räcker för alla. Ingen som vill komma in ska behöva stå utanför, för att frälsningen så att säga inte räckte till. För det tredje så ser vi ju att vid båda de här tillfällena så blir ju lärjungarna involverade och en del av undret. Ibland så vill vi ställa oss utanför, vi vill att Jesus ska sköta om det. Men Jesus, han vill ju inkludera sina lärjungar i det han gör. Det går inte att bara bli matad, utan vi som Jesu lärjungar, vi behöver bli en aktiv del i det som Jesus gör. Givetvis så känns det ju så många gånger att det vi har att komma med, det är futtigt, det är otillräckligt. Och vi inser att det vi har, det är så lite jämförelsevis med behoven. 5 bröd och 2 fiskar. Varför slår det till så många? Och här läser vi att det var 7 bröd och sen står det några små fiskar. Det förefaller inte mycket när man ska mätta 4000, men det där är ju Jesu bekymmer, det där är inte vårt. Vår uppgift är ju inte att klaga på hur lite bröd och fisk vi har, hur obetydliga våra talanger och förmågor är, utan vi får överlämna dem i Jesu händer. Vi får överlåta det till Jesus och sen vara redo att på Jesu befallning dela ut till andra. Och vet du, när vi gör det, då sker undret. Sakta men säkert så hjälper ju Jesus sina lärjungar att förstå att det rike som man talar om inte kommer att hålla sig inom de, vad ska vi säga, religiösa ramar som de själva har vuxit upp inom och är införstådda med. Utan de behöver inte tvätta händerna och följa andra reningsriter, eftersom inget kan göra en människa oren utom det som finns i hennes hjärta. Och de behöver inte frukta att Gud kommer att lämna templet, för Gud kommer ändå inte stanna i templet. Gud vill ut, Gud vill vidare. Och hedningarna, de är inte orena. Och i Guds rike kommer det inte att göras skillnad mellan olika folk. För i Guds rike kommer alla att äta tillsammans. Och samma förutsättningar kommer att gälla för alla. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike, säger Jesus. Eller komma in i riket heller. Så det pågår en omvälvande process i lärjungarnas sinne. Det är så mycket av det som de tidigare har lärt sig ställs på ända. Man kan bara tänka sig vad det är som snurrar upp i lärjungarnas huvud. Guds rike är på något sätt upp och nervända världen i förhållande till det som de har fått inpräntat och kanske också till så mycket som vi har fått inpräntat. Vi läser ifrån vers 10 till och med 13. Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten av Dalmanuta. Ja, det finns säkert någon som vet hur det där ska uttalas mycket bättre än vad jag är, vad jag kan. Men vi går vidare. Fariseerna kom dit och började diskutera med honom. För att pröva honom begärde de ett tecken från himlen. Jesus suckade i sin ande och sa: Varför begär det här släktet ett tecken? Jag säger er sanningen. Det här släktet kommer aldrig att få något tecken. Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till andra sidan sjön. Ja, det verkar som att han blir trött på dem och åker över till andra sidan sjön igen. Jesus han vände tillbaka ju först över sjön och in på så kallat tillåtet område igen. Och sen vid återkomsten så möts Jesus av någonting helt annat än det han har nyss mött på andra sidan sjön. Nu möter han inte förundran över Guds godhet, utan nu möter han motstånd och otro och människor som är ute efter att sätta dit honom. Fariseerna begär av Jesus att han ska utföra ett under, ett slags legitimationsunder, någonting i stil med det som frestaren hade föreslagit i öknen. Du kan väl göra lite bröd av de här stenarna, det är ju inget problem för dig. Och nu avvisar han på samma sätt som han avvisade frestaren, så avvisar han fariseerna. På andra sidan sjön så hade han inte dragit sig för att göra det ena underverket efter det andra, men här undviker han det. Och så framstår syftet väldigt tydligt. Jesus han har medlidande med människor. Han är inte ute efter att bli populär. Han är inte ute efter att framhäva sig själv eller imponera med sina konster. Han är ingen magiker. Vi har ju sagt tidigare att Markus evangeliet återger kanske mer än något annat evangelie Jesu, vad ska jag säga, känslomässiga reaktioner. Här läser vi att Jesus han suckade i sin ande över den attityd han möter. När Jesus avvisar dem så använder han uttrycket amen säger jag er. Här är det översatt med jag säger er sanningen. Alltså det innebär något oåterkalleligt. Vi vet till och med vid vissa tillfällen där Jesus säger amen, amen säger jag er. För några sådana här beställningsunder, det gör inte Jesus. Vi kan ju läsa exempelvis i Matteus beskrivning av den här konversationen. Det tillägger Matteus att Jesus då säger att de inte kommer att få något annat tecken än Jona-tecken. Det som hände alltså Jona, profeten Jona från Gamla testamentet. Jona har ju en egen bok där, för övrigt väldigt, väldigt läsvärd på 4 kapitel. Och det som hände Jona, det förebådar det som också ska hända Jesus. Det är det enda tecknet de ska få. Profeten Jona, du har säkert hört det, att han hamnade i fiskens buk i 3 dagar. Och sen återkom han till de levandes värld. Och tecknet, Jona-tecken, det syftar ju då på Jesu död och uppståndelsen. På 3 dagen uppstånden igen ifrån de döda. Det tecknet, det är det enda tecknet de ska få. Det är det verkliga, huvudsakliga tecknet. Fariseernas begäran kommer ju efter att Jesus har gjort hur många under och tecken som helst. Hela Jesu liv och alla hans handlingar var ett tecken. Men det var bara det att fariseerna, de förstod inte det. Brödundret som vi läste om tidigare, de kan man ju säga har paralleller till andra Mosebok och den berättelsen om hur Gud gav mat till folket i öknen. Han gav dem manna och vaktlar. Det där kan du läsa om i andra Mosebok, det 16 kapitlet. Jesu möte med fariseerna här skulle ju därför kunna anspela på nästkommande kapitel i andra Mosebok 17. Där anklagar Israels folk Mose för att de höll på att dö av törst i öknen. De klagar, de knotar. Och då så säger Mose till dem så här: varför sätter ni Herren på prov? Alltså de frestar Herren. De här fariseerna, de har sin bild av Guds rike. De hade bestämt sig för att föra kampen för Guds rike på sitt sätt, på sina villkor och inte på hans. Och deras föreställningar om Guds riket kolliderade med Jesus. Och denna kollision skulle nå sin dramatiska höjdpunkt på korset. Vi läser vidare vers 14 i kapitel 8. Lärjungarna hade glömt att ta med sig bröd. De hade bara ett enda bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa: se upp och akta er för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg. De började då säga till varandra att de inte hade något bröd. Jesus märkte det och frågade dem: varför säger ni att ni inte har bröd? Förstår ni fortfarande inte? Fattar ni inte? Har ni förhärdade hjärtan? Ögon som inte ser och öron som inte hör. Kommer ni inte ihåg när jag bröt de 5 bröden åt 5 000? Hur många korgar fulla med brödbitar fick ni då? De svarade: 12. Och när jag bröt de 7 bröden åt 4 000. Hur många korgar fyllde ni då med brödbitar? Och svarade: 7. Han sa till dem: förstår ni fortfarande inte? Förstår ni fortfarande ingenting? Ja, vi kanske ungefär sitter i samma båt och tycker att det här är inte helt lätt att förstå. Och Jesus, han framstår mer eller mindre som en mellanstadielärare som har försökt att förklara en sak hur många gånger som helst och på hur många sätt som helst och ändå fattar inte eleverna. Och Jesus vet ju hur viktigt det är att de förstår. För det börjar allt mer brännas nu. Jesus ser ju hur motviljan mot honom bara ökar. Samtidigt är det ju inte någon vits för en lärare att på ett sätt bara tala om svaret för eleverna. De behöver ju upptäcka det själva. De behöver ju komma på det själva. Lärjungarna behöver ju få öppnade ögon. De behöver ju få uppenbarelse över det här. Bilden av surdegen får väl ändå sägas förbli lite oförklarad och lite gåtfull. Men berättelsen börjar med att lärjungarna har glömt reskost. Men Jesus, han verkar ju helt se bort ifrån det. Och så säger han att de istället att de ska akta sig för fariseernas surdeg. Och det är precis som att Jesus och lärjungarna, de talar förbi varandra. Det råder förvirring runt de olika bröden som förekommer i den här texten. För det första, lärjungarna pratar om bröd som färdkost eller som matsäck. För andra, Jesus, han pratar om fariseernas och Herodes surdeg. Och för det tredje så förekommer också bröden som blev över efter brödundren. Hur då hänger allting ihop? Ja, när man läser den här texten är det nog viktigt att förstå hur en surdeg fungerar, eftersom bilden inte bara handlar om jäskraft utan om tillredningsprocessen. omsorgen om själva brödet. Surdeg, det kräver ju omsorgsfullt arbete. En surdeg består ju av en lös smet med mjöl, honung och vatten som får stå och mogna varmt under några dagar. Och under den här mognadstiden så måste man röra i smeten och så måste man så att säga mata den med mjöl och vatten. Och till slut så händer ju det då att surdegen får ett eget liv när jäsprocessen börjar. Sen så räcker det ju med en liten mängd surdeg för att ge jäskraft till ett stort brödbak. Jesus han talar ju här nu om fariseernas surdeg och att lärjungarna ska akta sig för den. Och med den surdegen som menas fariseernas syn på den judiska lagen och på de äldstes stadgar som man ju tidigare har attackerat. En undervisning som de visade väldigt stor omsorg och lärde ut till de bredare folklagren. Alltså, de liksom knådade in sin surdeg i folks medvetande för att sakta men säkert få dem att ändra sina liv. Och den surdeg Jesus varnar för, det är ju den surdeg som misstror honom som Messias, som Guds son, som den som skulle komma. Alla välkomnar ju inte denna nya ordning. En ordning där gränserna är sprängda och alla folk välkomnas som bordsgäster i Guds rike. Jesus han vet det. Han är medveten att till och med lärjungarna har svårt att ta in den här nya ordningen. Men som troende på Jesus så har de ju fått möjlighet att förstå Guds hemligheter. Att få det uppenbarat för sig. Och här är det ju som att Jesus ger uttryck för en viss trötthet. Det är som att han tycker att det här borde ni nog nu ha begripit. Men vad var det egentligen Jesus ville att de skulle förstå? Jo, det handlade om de bröd som blev över efter brödundren. När lärjungarna gav uttryck för att de saknade bröd menade Jesus faktiskt att de hade bröd. Verkligt bröd. Betydelsefullt bröd. Inte bröd i den bemärkelsen för båtfärden utan himmelskt bröd. Det finns bröd så det räcker. Ett enda bröd kommer att räcka. Både till judar och till hedningar. Det finns ingen anledning till separata måltider längre. I Guds rike kommer vi alla få del av ett och samma bröd. Och vet du, Jesus han säger, jag är livets bröd. Och så står det inte bara om fariseernas surdeg utan det står också om Herodes surdeg. Surdeg var ju en vanlig bild för någonting som genomsyrar och besmittar i en ond bemärkelse. Och Herodes surdeg, det får stå som en motpol till fariseernas. När det gäller Herodes surdeg så är den av en annan karaktär. Det är den världsliga, den omoraliska, den njutningslystna surdegen. Alltså det finns två surdegar. Den ena är lagiskhetens surdeg. Den andra är avfallet, så den förvärldsligade surdegen med all sköns omoral och nonchalans gentemot en helig Gud. Och insikten, eller saknaden av insikten av behoven av ett heligt liv. Så om det finns en tillåtande attityd till synd i en gemenskap, att det spelar väl inte så stor roll och sådär, så kommer det att påverka hela gemenskapen. För en surdeg syrar hela degen. Ja ni, brödundren är ju på riktigt. Det handlar om vårt dagliga bröd. Jesus har omsorg om vår vardag. Men ur ett annat perspektiv så kan inte vi som lärjungar till Jesus påstå att vi saknar bröd. Vi har fått del av det sanna brödet från himlen. Det bröd som ger evigt liv. Amen.